Artikel 4. På Livrustkammaren pågår just nu en stor utställning om vår kanske mest kände regent, nämligen drottning Kristina. En person som genom århundraden har fortsatt att fascinera och provocera.
Samvetet är som en spegel, den varken ljuger.
Innanför Livrustkammarens tunga järndörr möter jag upp utställningens producent Sofia Nestor som ska visa mig runt.
Varför är drottning Kristina fortfarande intressant?
Jag tror att idag handlar det mycket om de livsval hon gjorde. Att hon är kontroversiell och därför på något sätt ständigt aktuell faktiskt genom historien. Och det har ju skrivits hundratals biografier om drottning Kristina.
Vad tror du är som fascinerar så mycket?
Det är nog just det här att hon bryter mot normer och går sin egen väg. Och hon säger själv i en av sina maximer som man hör här i bakgrunden att den som går sin egen väg behöver ingen karta.
Den som går sina egna vägar behöver ingen karta.
Utställningen är uppbyggd som en serie bilder som skildrar Kristinas liv i olika skepnader från sin egen tid och fram till idag.
Ska vi gå in och titta hur det ser ut där?
Ja. Välkommen. Ja. I det här första rummet så har vi då tre olika bilder av Kristina som har att göra med hennes kungliga status och hennes arv. Och det är då som krigarkungens dotter, som barndrottningen och som kung Kristina. Och det vi står framför nu är just krigarkungens dotter. Och Kristina hade ju redan vid födseln en väldigt speciell roll att fylla som enda arvtagerska till Gustav Adolf, protestantismens hjältekung.
Men vet man någonting om deras relation?
Hon skriver ju en del om det i sin självbiografi och fadern intar ju en väldigt viktig plats i hennes liv och hon är ju verkligen sin fars dotter. Och det finns också bevarat faktiskt brev från Kristina till Gustav Adolf. Och vi har just ett sånt litet brev som ligger här i montern som hon har skrivit när hon kanske var 5 år gammal. Hon skriver att hon skickar kungen sitt porträtt, hon ber om en present, berättar att hon ber flitigt och så önskar hon att han snart ska komma hem från kriget.
Men Gustav II Adolf dör i slaget vid Lützen och Kristina blir regent. Hon är då 6 år gammal.
Ja, det här är barndrottningen. Mm.
Det här handlar just om Kristina efter Gustav II Adolfs död när hon då som 6-åring utropas till Sveriges drottning. Och hon har ju själv sagt att ett barn som föds till tronen är en statens tillhörighet. Och hon var ju väl medveten om vad den här rollen innebar. Och Kristina fick ju tidigt framträda i officiella sammanhang. Och redan 1633 tar hon ju exempelvis emot utländska sändebud. Och det vi ser här är ju egentligen inte ett litet barn utan en vuxen i miniatyr. Sveriges drottning. Och man kan ju undra lite vad hon själv tänkte, men vi har ett citat här apropå vad hon senare har skrivit. Hon skriver så här: jag var så barnslig att jag inte hade något begrepp om varken min olycka eller min lycka. Jag erinrar mig i alla fall att jag var förtjust att se alla människor för mina fötter och kyssa min hand.
Under Kristinas barndom styrs Sverige av en förmyndarregering. Och det är först när hon är 24 år som den faktiska kröningen sker.
Den här montern heter Kung Kristina och den fokuserar på kröningen 1650. Men också på själva det som rör problematiken att vara kvinna och regent. För huvudprincipen var ju att mannen skulle härska. Men om det inte fanns en manlig arvinge så kunde en kvinna komma på tronen. Men det här var ju ganska komplext eftersom kvinnan samtidigt var underordnad mannen. Men då fanns det en föreställning om drottningens två kroppar. Alltså att hon hade en manlig politisk kropp och en individuell kvinnlig kropp. Och i den här föreställningsvärlden så spelade kröningen i Storkyrkan 1650 en viktig roll. För att det är nu Kristina ikläds den här manliga auktoriteten. Och hon kröns ju faktiskt till kung.
I montern som vi står framför nu finns bland annat den mantel som Kristina bar. Den är djupt blå, har en minkkrage och ett långt släp.
Men kröningsmanteln är också spännande att titta närmare på. Idag, om man tittar på den så ser du att det är som skuggor i sammeten. Den har alltså ursprungligen varit besatt med 764,5 guldbroderade kronor. Men de här, de sprättades bort på 1700-talet och återanvändes. Så idag så är det bara skuggorna kvar i sammeten.
Men den ser ju fortfarande pampig ut, måste man säga.
Ja, visst gör den. Och jag tycker att den är mycket vacker.
Kristina skulle härska över Sverige. Men det var också av yttersta vikt att hon gifte sig. Och framförallt att hon födde en tronarvinge. Och här börjar Kristinas egna vilja att gå emot det som alla andra runt omkring henne propagerar för.
Och så som det sades i rådet så skulle ju då Kristina vid ett giftermål, hon skulle vara överordnad som monark men underordnad som hustru. Och det säger väl sig självt att det är ganska svårt att förena de här två rollerna. Och Kristina själv anser ju sig vara född att härska. Och vad som klarnar allt mer är ju också att Kristina inte vill gifta sig, utan hon hittar ju en annan lösning på problematiken. Och det är ju att hon får sin kusin, Carl Gustav, vald till arvfurste. Och det är också han som senare efterträder henne när hon 1654 abdikerar.
Kristina abdikerar från den svenska tronen i samband med att hon konverterar till katolicismen. En handling som chockerade Europa.
Kristina var ju Gustav II Adolfs dotter och han som hade kämpat för protestantismen i det 30-åriga kriget. Och Peter Englund har ju jämfört det här med om George Bushs dotter skulle ha blivit muslim. Ungefär för att vi ska förstå idag vad det här verkligen innebar på den tiden.
Varför gjorde hon det?
Det har ju historikerna debatterat i århundraden faktiskt, varför. Och Kristina har heller aldrig uttryckt tydligt varför. Och en anledning till det är väl att hon tyckte att det var en privat sak.
Så att det finns inga källor liksom att gå till för att få en förklaring?
Det finns inga klara svar. Det finns ju teorier och tolkningar kring det hela.
Kristina lämnar alltså tronen och Sverige. Och för oss här i Sverige så brukar ofta historien om Kristina sluta just där. Men för henne själv var det bara en del av en större historia som handlade om att hon ville sätta sig på den politiska kartan i Europa. Hon reser nu till katolicismens hjärta, till påven i Vatikanen.
Och för påven så var ju Kristina naturligtvis en stor katolsk trofé, får man ju faktiskt säga. Men vad som ganska snart uppdagades var ju att Kristina knappast var någon nunna. Hon var okonventionell, hon tog plats och hon hördes.
Nu är hon en drottning utan land, men med stora politiska ambitioner.
Och redan 1656 så sluter hon då ett hemligt förbund med Frankrike som ska göra henne till Neapels drottning.
Men Kristinas planer stoppas.
1657 så blir Kristina nämligen förrådd av sin hovstallmästare Marquis Monaldesco, som alltså har avslöjat hennes planer på att bli drottning av Neapel. Och Kristina befinner sig då i Frankrike på slottet Fontainebleau och hon konfronterar honom i det så kallade hjortgalleriet där på slottet. Han erkänner och hon dömer honom till döden och låter sina hantlangare attackera honom.
Avrättningen leder till ett ramaskri och anses rättsvidrig. Och det blir till en politisk katastrof för Kristina. Och hon blir aldrig drottning av Neapel, men hon bosätter sig i Rom. Här bor hon i ett stort palats och spelar en stor roll i det kulturella livet i stan.
Hur ser hon på sig själv i den här tiden?
Hon ser ju på sig själv som drottning.
Och det fortsätter hon att göra tills hon dör?
Det fortsätter hon att göra tills hon dör. Och vi har allra sist i utställningen så ligger en liten bok där den franske diplomaten Chanys minnen. Den här publiceras efter hans död och Kristina försöker stoppa utgivningen av boken för hon är huvudperson i det. Men det går inte utan den kommer ut. Men vi har med i utställningen Kristinas eget exemplar av den här boken som är fylld av hennes marginalanteckningar, 150 stycken. Och Chany han skriver på ett ställe i den här boken att Kristina glömde sällan att hon var drottning. Kristina själv har då lagt till, hon glömde det aldrig.
Your Majesty, I must again speak to you about your marriage with Prince Charles.
Oh, this eternal talk about Charles. I cannot tell you how it wearies me.
Otaliga är de kulturutövare som på olika sätt tolkat drottning Kristina i pjäser, böcker och konstverk. Här hörde vi en av de kanske kändaste, nämligen Greta Garbo i filmen Queen Christina från 1933.
He is a hero at fighting and fighting bores me. His only gift is with a sword.
The sword has made Sweden great, your majesty.
Yes, do we not exalt that gift too much, Chancellor?
På vilket sätt tolkades Kristina i den här filmen?
Det som har varit spännande har väl varit hur Garbo och Kristina smälter samman. Och vem som gör vad. Och Garbo förstärkte ju de androgyna drag som Kristina själv hade.
Just Kristinas androgyna drag har blivit till många diskussioner bland historiker. Och man har ifrågasatt om hon verkligen var en kvinna. Det har till och med sagts att hon måste ha varit en pseudohemmafrodit. De frågorna kom igen när man i samband med en Kristina-utställning på Nationalmuseum 1965 öppnar hennes grav i Rom. Anledningen är att man vill göra en avgjutning av Kristinas dödsmask, men man får också tillåtelse att göra en rad andra undersökningar.
Och då kommer vi in på det här med Kristinas biologiska kön. För bland annat så undersöks då Kristinas bäcken för att se om hon så att säga var en normal kvinna eller inte. Och vi har just här en instruktiv bild från den bok som utgavs från gravöppningen av Carl Hermann Hjortsjö, där du just ser hur Kristinas bäcken jämförs med ett typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt bäcken. Och ja, det var ett typiskt kvinnligt bäcken.
Men det säger ändå någonting det där om att man har blivit så otroligt fascinerad och provocerad över hur hon levde sitt liv och att hon inte var då varken manlig eller kvinnlig.
Absolut, det säger verkligen det. Och någonstans så har man inte kunnat acceptera en betydligt enklare förklaring som kanske var att Kristina var kvinna med makt och då uppförde sig på ett annat sätt. Det vill säga inte som andra kvinnor gjorde, utan man har tänkt sig att det måste ha funnits en biologisk förklaring till hennes uppträdande.
Kristina har idag kommit att bli en symbol för mycket. Hon ses som en queer normbrytare och kanske framför allt som en kvinnoförkämpe. Men frågan är vad hon själv skulle tycka om vår bild av henne idag.
Hon hade säkert varit upprörd. Jag kan väl säga att många av de här bilderna stämmer ju inte överens på den bild som hon själv ger och som hon skriver i sin självbiografi. Där tolkar hon ju allting genom katolicismen och framträder bilden av Kristina den fromma. Och det här skriver hon ju för Gud och för eftervärlden. Så att den var den bild hon ville förmedla till oss.
Men vi har plockat upp massa andra bilder också.
Vi har plockat upp andra bilder, ja. Så man kan säga att en del bilder har Kristina själv skapat och andra har skapats helt utanför hennes egen kontroll.
Det sa Sofia Nestor och reporter var Emilia Mellberg.